Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Nobeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Ja, jag är glad att du lyssnar, för det verkar som att vissa har problem att hitta podden för att det är någonting med iTunes och jag förstår ingenting av den här tekniken och stress. Och det blir en stress. Teknikstress helt enkelt. Men jag hoppas att det är löst nu i alla fall. Jag la ut på Instagram att jag lottar ut i mitt nyhetsbrev en timme coaching med mig, och jag har uppmanat i nyhetsbrevet att ni ska formulera varför ni vill bli coachade av mig. Jag är så glad för att det är jättemånga som har skrivit, och jag kommer inte hinna gå igenom det förrän den här veckans slut. Så det är fortfarande chansen att gå in och anmäl dig er till mitt nyhetsbrev. Och när du har fått nyhetsbrevet kan ni svara då på frågorna som jag har där och vara med i tävlingen. Så gå in på carolinenorbeli.com helt enkelt. Jag jobbar ju som coach på Danderydsgatan i Stockholm, men även digitalt. Och är du intresserad av att minska stress? Vill du skapa förändring? Längtar du efter närhet i dina relationer? Eller behöver du något att brinna för? Har du tappat bort dig själv och kanske har svårt att hitta din inre röst? Hör av dig på carolinenorbeli.com så kan du boka 20 minuters samtal med mig, så får vi se om jag är rätt coach för dig. Jag tycker att jag har så dålig produktivitet. Nej, men jag brukar ju ha ganska hög produktivitet. Jag är väl vanligtvis en doer. Men jag tycker att jag stannar av lite. Dels av att min man, han har ju varit hemma sedan ett år tillbaka. Typ. Nu börjar han, verkar som att han har ett jobb snart. Men det har liksom stannat upp. Man har någon där hemma som är ute och åker längd på dagarna medan man själv ska sitta och jobba. Och det känns som att också som att hela pandemin får en att stanna upp helt enkelt. Och jag vet inte, det kanske är så för er också. Och dels så pratar väldigt mycket mina kunder om samma sak. Att de känner sig mindre produktiva. Men framförallt de som vill starta någonting nytt. Och de undrar hur man startar eget och hur man får saker gjort och hur man vågar och allt sånt där. Men jag har funderat lite över det de senaste dagarna, och jag tänker så här. Om det är så att ni vill börja på göra någonting helt nytt, ni vill skapa någon form av förändring, ni vill kanske starta eget eller ha någon ny hobby, så måste man framförallt tänka på att ni behöver inte göra saker perfekt. Perfektion är en av de största hindren för att vara produktiv. Jag lider inte av perfektion, men mina kunder gör, så jag vet vad jag pratar om. Det är viktigt att istället för att fokusera på perfektion, tänk istället på varför du gör det här. Ha ett så stort varför du ska utföra det här, vill göra det här. Det ska vara större än att det ska vara perfekt. För den här perfektionen gör att vi hämmas och att vi inte kan komma till skott. Och att vi släpper saker för att det kommer ändå inte bli bra ändå. Men om man lutar sig på sitt varför. För mig är varför till exempel med prestationspodden, det är ju att sprida kunskap om stress och att människor inte ska känna sig ensamma. Och då gör ju ingenting om jag gör lite fel. För det är ju inte huvudsyftet att det ska vara perfekt. Sak nummer två. Nu har jag ju liksom satt mig ner och funderat över hur är det här egentligen? Liksom, sak nummer två för mig. Hur ska jag bli lite mer produktiv? Jo, Jag måste börja skala bort saker i min tillvaro. Ta bort allt som är onödigt. Vad är det som tar din tid? Samma sak om du sitter hemma och jobbar och känner att du inte får saker att göra, kan det ju vara att det är stökigt hemma. Så börja städa, skala bort. Det kanske är att det ringer för mycket kompisar. Nu när man sitter och jobbar hemma så kan det ju vara det ena samtalet efter det andra. Kanske det tar er tid. Är det det som har fått dig att stanna upp? Och sen så tror jag att det är jätteviktigt med att skapa olika former av rutiner och vanor. Det har ni säkert märkt själva att man behöver under den här pandemin, men det behöver man alltid. Och då tänker jag tillbaka till Diamantis, Dr. Diamantis, det förra avsnittet där han pratar om att ja, meditera 5 minuter på morgonen och 5 minuter andningsövningar. Men om ni börjar med 5 minuter meditation. Jag gjorde 10 minuter i morse. Det har inte jag gjort på länge. Därför har jag kommit ur fas. Jag har i och för sig aldrig mediterat just på morgonen för att jag sover så länge. Jag brukar göra det mitt på dagen. Men nu, nej, nu vill jag få fart på mig själv. Så nu får det bli på morgonen. Sen tyckte jag det också var så bra det han sa att man... När man borstar tänderna, då gör man ju inget annat än borsta tänderna. Att passa på och tänk positiva tankar. Affirmera, det här kommer bli en bra dag. Jag kommer få mycket gjort. Jag kommer vara klar. Man säger, det här är en bra dag. Jag får mycket gjort. Jag är glad. Alltså, som att det är en sanning. Det kan kännas lite märkligt att... prata på det sättet, men ändå, tänk några bra tankar om er själva och sätt grunden för dagen. Jag tror verkligen på det. Och sen ska man väl inte slå på sig själv helt enkelt för att man inte är lika produktiv som innan pandemin. Det är, har varit ett otroligt konstigt år och det är väl fortfarande konstigt fast man börjar vänja sig snart. Man börjar väl vänja sig helt enkelt. I det här avsnittet har jag intervjuat Lynn Island. Hon inspirerar mig jättemycket. Dels med hennes medvetenhet och verkligen med hennes mod. Hon har gått från att ha ett företag inom mode till att ha startat Drejverkstan. Lyssna till Lynn Island.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkommen till prestationspodden, Lynn.
Hej.
Hej. Tekniken var inte med oss här alldeles nyss, så nu tar vi om här. Jag har ju liksom lyssnat lite på tidigare intervjuer med dig och bara slås av tanken, shit vad du har jobbat med dig själv och vilken medveten person du är.
Ja, tack. Men på både gott och ont skulle jag nog säga. För det jag nu har blivit medveten om är att man kan också bli utbränd av att var kanske inte medveten, men att söka så mycket och att försöka bli en bättre människa att man bränner ut sig även där.
Ja, men precis. Ja, absolut. Det är ju också en trend runt om oss som hetsar till att man ska liksom förändras och så. Men jag tycker ändå att du har gjort en naturlig resa också. Mm.
Ja. Jo, absolut.
För lyssnarna, vad arbetar du med nu?
Just nu så har jag precis dragit igång ett keramikcentrum mitt i Stockholm med drejning i kursverksamhet och så. Och det har jag inte alls hållit på med överhuvudtaget i mitt liv. Utan det är något helt nytt och är fantastiskt. Det började egentligen för några år sedan när jag blev utbränd. Då fick jag ett jättebehov av att dreja helt plötsligt. Och min mamma hade visat mig drejning när jag var liten. Och jag har inte gjort det sedan jag var 11 år kanske, eller någonting sånt. Men så fick jag sån här, jag måste bara få ha lera i mina händer. Och sökte mig till, försökte hitta en kurs att gå. Men det fanns inga kurser överhuvudtaget som inte var fullbokade. Jag tror jag väntade i nästan 6 månader och tills jag fick en plats. Och sen så började jag med en helgkurs och tyckte det var fantastiskt. Och sen så var jag fast i det och tog kurs efter kurs efter kurs. Och sen kände jag så här, och det har varit så otroligt bra för mitt återhämtande i återhämtningen i utbrändheten. Så då kände jag att det här är någonting som jag tycker att fler måste få möjligheten till, åtminstone. Mm. Så därav började det här gro i mig. Och sen så följde sig så väl allting i min livs... I tiden. Att jag drog igång det här i somras. Och sen så nu så har det öppnat dörrarna.
Och det är på Holländargatan.
Precis, ja. Drejverkstan heter det på Holländargatan.
Och den är så fin och jag har varit där och det är inte bara en... Alltså det är så visuellt snyggt.
Mm.
Med färgerna och att det är sådär... Ja, som du berättade för mig också, att det är naturliga produkter. Det är, och det fantastiska i det, tänker jag, är också att man bränner inte på naturen och använder... Och det går ju hand i hand med utbränningen. Mm. Alltså så här, att det ska vara hållbart.
Ja, precis. Jag gör hela drejverkstan ska vara ett hållbart företag överhuvudtaget. Men det är faktiskt inte jättevanligt i keramikbranschen.
Det
utan det är någonting som jag verkligen månar om. Att det inte ska vara några utsläpp. All återvinning av lera ska ske på bästa sätt och sådär. Och det är ganska mycket att... ta reda på där, för det finns väldigt lite kunskap. Det är liksom en bransch som har bara kört ganska länge, kört på. Och väldigt lite forskning och sådär om vad det är som sker egentligen. Och så.
Och där är du och plöjer med din nyfikenhet.
Så att jag kan ju, alltså jag har ju egentligen... Jag kan ju inte mycket om keramik egentligen, men nu senaste halvåret har jag lärt mig väldigt, väldigt mycket.
Ja, vad roligt.
Så att det har varit jätteroligt. Men det är just det, alltså drejningen och keramiken, som du säger, att jag vill att hela drejverkstaden ska andas även visuellt. Just det, att man ska känna när man går in att här är en liten lugn oas i Stockholm som man kommer in i. Och samma sak, själva drejningen är, den har så många olika aspekter i för återhämtningen, och den är så stressreducerande. Både just det här med att man håller leran i sina händer och man kommer nära jorden och naturen bara på det sättet. Men sen också själva drejningen. När man håller leran och drejar, då måste man vara så oerhört närvarande. För minsta lilla man... Ja, flyger någon tanke iväg, då rasar alltihop på en gång egentligen. Så att, och sen är det ju väldigt bra att ha en hobby också för hjärnan. Att bara gå till något ställe, göra någonting man tycker om och som är skapande, är ju ännu mer det kreativa. Skapar ju ännu mera självsäkerhet och lugn i hjärnan också. Så att det finns många olika aspekter med just drejningen.
Jo, jag tror också att det här att komma ifrån våra mobiler, för det är ju där vi spenderar alldeles för mycket tid, och att liksom från det till att ta i någonting så konkret
ja. Och hantverk, och jobba med händerna. Ja. Alla de här delarna är ju...
Fantastiskt för hjärnan. Det är ju läkande. Det är verkligen. Ju som meditation. Som
precis.
Säkerligen. Meditation gör ju att... hjärnbalken växer tillbaka efter utmattning. Mm. Ja.
Just det. Och det är väl samma när man tar på trädbark och sådana där saker.
Ja, det känns
det
ju
finns
så.
Ju massa olika sådana läror inom naturen som då är det också just hjärnbalken som växer och återhämtar sig. Och det, jag kan tänka mig att det är lite samma funktion även när man håller
det.
På med leran.
Ja, men det känns ju så. Ja, det tror jag. För det känns ju nästan här bak.
Ja.
Men om vi backar bandet då till att du drev det här modeföretaget och att du mattade ut dig.
Precis. Jag har jobbat med företagande egentligen hela mitt liv. Så jag började som fotograf egentligen. Och sen så halkade jag in på klädbranschen och började driva klädagentur. Och sen så höll jag på i nästan 14 år tillsammans med en av mina bästa vänner och drev en klädagentur. Och vi har haft det fantastiskt. Och det hade varit väldigt, väldigt lyckat. Men så kom vi då till en punkt där vi kände att nu har vi gjort det här och det är dags att göra något nytt egentligen. Så då började vi prata om att vi ska sälja. Men vi hann inte sälja förrän jag kraschade totalt i utbrändhet. Sen när jag hade återhämtat mig, det var då vi sålde företaget i förra våren. Och sen så startade jag upp drejverkstaden.
Jag minns när jag var på drejverkstaden och vi pratade så sa du att, om jag kommer ihåg rätt, att du var förvånad att du kunde bränna ut dig av positiv stress.
Precis. Ja. Jag visste inte att man kunde bränna ut sig av det, faktiskt. Jag har en väldigt optimistisk läggning. Jag ler alltid. Det har varit en väldigt försvarsmekanism på både gott och ont. Det är såklart att det ger en ju också, det ger en mitt driv, vilket är fantastiskt. Så att det är ju en jättestyrka jag har. Men samtidigt är det också det som har fått mig på fall. Så att innan jag, för när jag kraschade som jag säger att jag gjorde när jag blev utbränd, då kunde inte jag resa mig. Det var rent, alltså verkligen kroppsligt. Jag, hela min kropp bara sa tvärstopp, som det sker för många. Men jag själv kunde inte känna det i min hjärna, för att jag är så optimistisk. Jag har blivit medveten om så mycket. Jag har tagit tag i väldigt mycket av mina olika mönster som inte har varit så sunda för mig genom åren. Och jag har fått väldigt mycket verktyg. Jag har varit med i ett medberoendeprogram, ett 12-stegsprogram som har varit fantastiskt för mig. Där jag har verkligen fått mycket verktyg. Men de verktygen har gjort, allt det är ju uppe i hjärnan och det har gjort att jag kunnat liksom stänga av stressen också. Och jag älskar livet, jag gör allting till 150%. Allt jag går in för gör jag lite för mycket engagemang egentligen.
Ja.
Varpå till slut det tog stopp. För jag lät aldrig gärna vila någonsin egentligen. Utan jag fyllde så fort det blev en lucka i min tid och ett andrum, ett naturligt andrum. Då fyllde jag det direkt med någonting annat. Något oftast positiva saker. Men för mycket positiv stress, det är ju också stress. All stress är ju stress för kroppen liksom. Ja. Så att det slog över.
Men det här du säger om ditt medberoende, tror du det som har legat till grund för att du gjorde det till slut, eller hur?
Absolut. Idag är jag är jättetacksam att jag har att jag blev utbränd, för det har fått mig till en helt annan nivå. Och så ser jag på livet i det stora hela, att allt har sin mening och man får det man behöver egentligen. Med beroendet, det började egentligen för många år sedan, nästan 11 år sedan, så förlorade jag en dotter i graviditeten eller i förlossningen. Och jag blev själv väldigt, väldigt sjuk i en konstig sjukdom som heter spegelsyndromet. Så att jag vårdades på intensiven också. Och Men den, allt det fick mig att verkligen vakna upp. För innan har jag varit en jätteduktig flicka. Jag har sprungit i 180, ännu mer än vad jag har gjort in nu. Mm. Och jag har... men det fick mig att verkligen börja värdera saker på ett annat sätt. Och att det inte bara prestationer som gäller, utan det finns så mycket annat än bara prestera. Så att det var liksom min första del av livet. Förut så kallade jag alltid del 1 och del 2. Det var före och efter hela den här händelsen. Men, och då var samma sak då. Jag var även tacksam min lilla Nike som dog. Hon räddade mig verkligen. Annars hade jag... Ja, jag hade väl bränt ut mig ännu tidigare, men...
Kanske hänt något ännu värre.
Ja, hänt något ännu värre. Och jag hade nog inte kommit till den insikten att börja söka i mig själv.
Vad var det för månad?
Jag var i 7:e månaden.
Mm. Usch, ja, sen var tufft.
Mm. Men sen så efter det så, det ledde till att jag började söka inom mig själv. Och då halkade jag in på det här medberoendeprogrammet. Och började göra talstegsprogrammet och gjorde det. Vilket gav mig väldigt, väldigt mycket. Och inom just medberoende så är de flesta som är i de rummen, de har antingen bränt ut sig eller håller på att bränna ut sig. Det är väldigt vanligt inom medberoende faktiskt. Och sen så nu när jag har gått regelbundet på möten, för medberoende är någonting, även om man jobbar med det, så är det så mycket mönster som sitter kvar. Man har haft dem i så många, många år. Och även om man inte har någon aktiv person, beroende person bredvid sig, så är det mönster som man bär med sig nästan hela livet.
Och applicerar på andra.
Ja, precis. Applicerar på andra. Applicerar i hur man är. Mm. Till exempel några av mina starkaste defekter, som vi kallar det. Det är just att jag hade jättesvårt att be om hjälp. Jag kunde allting själv. Ja, men den här styrkan, liksom, duktiga flickan, alla de bitarna, de fick jag hjälp med. Så småningom så var det så mycket lättare att be om hjälp om alla möjliga saker. Att jag var inte den här superpersonen som jag trodde att jag behövde vara, utan det är okej och ganska bra att också kunna vara sårbar i saker. Men...
Nej, vad tror du, liksom, har du sen födsel liksom känt att du ska vara den här presteraren?
Ja, det har jag nog kanske känt. Eller om det kom i när jag växte upp. Jag tog den rollen när jag var barn. Att jag var en duktig flicka. Det var av olika skäl så skapar man ju sig olika roller i familjen. Och jag blev duktiga flickan som... Och det är därav också den här alltid leende personen kom. Jag har haft väldigt svårt att visa sorg och ilska. Det har varit sån här... Det har varit ful. Jag tyckte väldigt... Ända fram till jag började med beroendeprogrammet så tyckte jag att det var fula känslor. Jag förstod inte att man bör ha alla känslorna.
Nej, jag lyssnade på den här intervjun och då så hade du två bästa kompisar, men att du gick iväg och grymtade eller någonting istället för att säga så här, men det här leken vill inte jag vara med i.
Ja, och jag som medberoende så är det ganska lätt att man har ganska svårt att uttrycka sina känslor, utan man visar dem indirekt istället och visar dem med liksom nästan kroppsspråk. Så att när jag inte kanske fick som jag ville med mina vänner, eller att jag inte kände mig tillräckligt omtyckt, då gick jag iväg och surade istället. Och då jag fick av dem smeknamnet Bi. Jag blev Bi. Och då...
Vad gulligt att de såg
det. Men de hanterade det väldigt bra. För annars hade det ju varit lätt att de också gick på och försökte trilskas med mig och försöka få mig att bli på bättre humör. men de gjorde inte det, utan, och det var ganska bra för mig, för då kunde inte jag fortsätta hålla på så där, utan det funkade ju inte.
Men när du har gått till anonyma alkoholist, eller vad heter det?
Nej, det heter Konon.
Känner du att det har skett en förändring liksom i andra relationer runt omkring? Eller hur har det påverkat?
Ja, absolut. Det har det ju. Framförallt att jag är på min egen ö mycket mera. Förut så var jag hade nog inte ens en ö själv, utan jag var på alla andras hela tiden. Jag existerade inte. Och jag har alltid haft väldigt starka viljor. Och jag har alltid varit väldigt bestämd. Jag vet vad jag vill och sådär. Men känslomässigt så har jag liksom inte... jag har inte riktigt vetat vem jag är. Utan jag har varit ganska uppbyggd på prestationer. Och har tyckt om mig själv för att jag... för att jag är bra på saker, verkligen. Och jag presterar bra i saker. Men sen när jag hittade till det här programmet, och det här lever jag i fortfarande hela tiden, det måste jag göra, för annars så halkar jag tillbaka. Innan jag blev utbränd, då hade jag ett halvår som jag kände att nej, men nu kan ju jag det här. Så att nu behöver jag nog inte gå på möten och sådär, utan jag klarar mig ganska bra. Och det ledde till att jag blev ganska medberoende under det året. Förutom den här positiva stressen så gick jag in i den här hjälparrollen som jag har en ganska tendens att göra. Min morfar dog det året och jag gick in och hjälpte mormor med begravning och allt sånt och skulle finnas där för henne. Och samtidigt så i det här taltestprogrammet så har man en sponsor som man leds av i 12 stegen. Och jag leder även andra. Och en av mina sponsier, som det kallas, hon blev sjuk i cancer. Och där, samma sak, det hände också det året, att jag gick in och så trodde jag att jag skulle liksom försöka rädda henne, att allt hängde på mig i stort sett. Så att det var många delar, men jag tyckte inte att det, för mig var inte det någon negativ stress, men i kombination med allting så blev det ju det såklart.
Ja, två barn och...
Ja, precis. Allt egentligen, hela livet. Det blev för mycket av alla delar liksom.
Tror du, är det så där med medberoendet att man vill fortsätta hjälpa som man en gång har gjort i rollen som liten, som man fortsätter utanför sina gränser, eller?
Ja, det är svårt att sätta stopp. Jag har tagit den här rollen också att när man försöker få någon att inte dricka och försöka få den påverka en person väldigt mycket. Det handlar om, just inom medberoende så handlar det väldigt mycket om kontroll. Att man vill försöka kontrollera allt i hela världen. Man tror att man är själv regissören i allas liv i stort sett. Jag har försökt att kontrollera andras liv. Och då, samma sak, det fortsätter ju. Även när ens vänner mår dåligt så har jag haft... Det har också varit en sån här jättestark grej att jag har så svårt att inte... bara lyssna utan och finnas där, utan jag vill ge råd hela tiden och gör så här och försöka få dem att må bättre på trots att de inte har bett om något råd.
Och det här är ju, det känns ju, då kan man känna att man kontrollerar. Jag kan också backa i sådana tillfällen med vänner. Sådär. Varför gör jag det här? Liksom. Ja, det handlar ju om att man vill vara med där på något sätt.
Ja, precis. Ja. Och göra det man försökt göra så länge.
Ja, precis. Ja, men vad hände där när du var utmattad? Och då så var det helt kroppsligen. Och hur länge pågick det?
Jag förlorade, jag var på jobbet och då tappade jag helt känseln i hela ansiktet och hela kroppen och sådär. Och kände att nu är det någonting som händer. Och mitt hjärta, jag har ett medfött hjärtfel, tachykardi heter det, som jag blev behandlad för när jag var liten. Men sen har det varit bra. Det är som en liten extra bana jag har i hjärtat som snurrar igång ibland. Men det drog igång också. Så jag fick hjärtklappning och så kände jag så här, nej, det här, nu är det inte bra. Och så kände jag att jag behövde, så jag åkte hem, men kände att det här är inte vanligt. Alltså det här är något annat än vad jag varit med om förut. Jag har varit med om många kroppstrauman genom livet, just både när jag förlorade Nike och när jag var liten och höll på att dö med hjärtat också. Då låg jag inne också. Men sen så när jag kom hem så kände jag att nej, jag ska nog åka till akuten för att kolla så att hjärtat är okej i alla fall. Och då åkte jag in dit och då fick jag höra av en... vi hade haft ganska hetsigt, det var massa deadlines och sådär. Då sa läkaren det till mig, vilket var så väldigt bra för mig att höra. Men då sa han det att sådana som du förkortar livet med 10 år bara så här, bara genom att vara som ni är.
Gud vad modigt sagt.
Men det var precis det jag behövde höra.
Ja, jag fattar.
Men det här sa han efter, men innan så sa han det att så här, ja, men du måste ta ledigt nu, du behöver sjukskrivas. Och så sa jag det, nej men vi ska väl lediga den här veckan, så att det är okej, jag kommer återhämta mig den här veckan. Och sen sa han det här då med att jag förkortar livet. Och sen så tänkte jag det, nej, men jag är ledig den här veckan, det kommer bli bra, då kommer jag återhämta mig. Men en vecka senare kunde jag fortfarande inte kliva upp ur sängen alls.
Nej,
så att då fick jag också lite, för mig var det en himla skam att bli utbränd.
Det tog mig... Det är
otroligt
för de flesta.
Skamligt. Men just att så här, och framförallt i och med att jag hade hållit på och med så mycket personlig utveckling också.
Jag
känner mig så korkad. Så här, hur kunde jag vara så korkad att gå in i väggen? Lite så.
Ja.
Det var skamligt. Så att det tog mig nästan 1 eller 2 månader innan jag kunde ta orden i min mun att jag var utbränd. För jag var inte som alla andra. Nej, men det här kommer gå över på en månad. Och jag lurade min...
Jag vilar bara.
Ja, precis. Jag bara vilar lite extra mycket just nu. Och det var samma med min kollega också. Jag sa det till henne också. Att nej, men jag vet, jag känner mig inte som dem. Och, alltså sådär, jag verkligen försökt. Jag vill inte bli en av dem som var så skamligt i mitt huvud. Liksom.
Nej, men skammen är jättestor hos nästan alla jag träffar. Alltså, det är ju den kanske största.
Det är ju jättesorgligt.
Största. Ja, men jag hoppas att det luckras upp lite.
Ju mer kunskap man får
precis,
mer så...
För det är ju inga lata människor som bränner ut sig. Det är ju inte det. Det är, liksom, det är ju för att vi inte har fått lära oss att sätta stopp.
Mm.
Och att inte lyssna på våra kroppar. Och leva i vår sanning.
Mm.
Känner du att det här med drivverkstan är mer sant för dig? Eller är det, eller är det ett nytt kapitel? Eller är det en mer sanning? Rimmar
Nej,
det med dig?
Ja, det rimmar mycket mer med mig.
Mm.
Och det har liksom vuxit fram i någon form av sanning också i mig. För det växte fram under det här året som jag var utbränd. Och jag gick en fantastisk stressrehab också på stressmottagningen. Som verkligen, jag hade nog aldrig klarat det utan hjälp, känner jag heller. Inte den här biten, utan för första halvåret. Då försökte jag liksom pussla ihop mitt eget mående. För jag har väldigt mycket bra kontakter inom alla möjliga olika former, både kroppsligt och mentalt, och jättemycket bra terapeuter och sådär. Men Men det var som världens befrielse när jag kom till den här stressmottagningen och jag liksom bara fick överlämna mig själv i deras händer. Innan så behövde jag vara mitt egna, alltså jag var min egen projektledare, vilket var bara egentligen en fortsättning på det jag höll på med innan. Varför jag brände ut mig, för att jag styrde upp allting så jäkla mycket, så nu skulle jag styra upp min egen hälsa också. Men sen när jag väl fick komma dit så var det som att bara... Det var sån befrielse. Och att de gjorde ett så otroligt bra jobb också.
Vad härligt. Ja.
Men med det här med keramiken, att det var sant. Det växte liksom fram under det året. Jag gjorde det här 12-stegsprogrammet igen faktiskt. När jag blev utbränd så började jag om stegen och gjorde dem igen. Och det här kan man göra flera omgångar. Man blir liksom aldrig klar, utan man bara kommer till ongoing. Nya nivåer. Och, ja, men man skalar den här löken. Det tar aldrig slut. Och det ska ju inte ta slut heller. Men då började det liksom växa fram i mig ganska mycket. Att jag hittade sån... Det var något sånt lugn i hela keramikbranschen också, skulle jag säga. Och bara komma in där, det där lugnet som hela keramiken andas på något sätt.
Ja, du sa ju till mig att det är inte så lätt att få svar ifrån leverantörer. Du är van att få så här, alltså från modebranschen kanske.
Ja, verkligen. De flesta branscher kanske. Men det går ganska långsamt i allting. Och så här, frågar man en leverantör om saker, då är det så här, då tänker man att man får svar på en gång, men då kan det dröja någon vecka innan man får svar när den här grejen finns.
Du bara, va? Vad är det här för mig? Ja, vad härligt.
Så det är en väldigt långsam bransch, vilket är väldigt fint.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Men hur lång tid tog det innan du började få kraft, liksom, komma tillbaka med dig?
Det tog, alltså jag började få kraften. Efter den här stressrehaben så slussades jag tillbaka till mitt modeföretaget då. Successivt, så jag jobbade 25% i 2 månader, sen 50% i 2 månader, sen 75%. Och det var svårt, verkligen. För det första så hade jag varit bortkopplad och verkligen totalt... De hade tvingat mig att klippa helt med företaget. Först sa de 2 månaders tid, sen förlängde de det. För att de tyckte att det var så bra för mig och märkte att jag mådde så bra av att inte ha någon kontakt. Så att då förlängde de det, så att i slutändan blev det nästan 5 månader som jag var helt bortkopplad.
Vad hände med ditt ego då?
Nej, men det gick ganska bra. Det var lite läskigt ett tag. För att jag började, efter 2-3 månader, då började jag somna överallt. Och bara så här, när jag så fort jag bara satte mig så bara nickade jag till. Vilket var lite läskigt, tyckte jag. Men då sa de det att nej, men det här är jättebra. För nu är det tecken på att du börjar slappna av på riktigt. Så att det var då de förlängde min sjukskrivning ytterligare 2 månader. För att jag verkligen skulle komma in i det där riktiga stillheten.
De har verkligen liksom tagit dig på allvar.
Mm.
Vad härligt.
Verkligen.
Mm. Ja, men när började du få kräften? För under det här året så har du ändå, fick du kräften till att börja med 12-stegsprogrammet och börja fnula lite över precis, vad ska bli sen.
Ja. Ja, men så att hela det året var väldigt stillhet skulle jag säga. Vilken var otroligt behövlig stillhet för mig. Jag behövde vara ensam. Min största rädsla när jag gjort de här 12-stegsprogrammen så benar man upp ganska mycket vad man har för rädslor och sånt. Och alla mina rädslor som jag hade listat upp, det kom liksom ut i en enda stor rädsla. Och det var ensamhet. Och det är en ensamhet som är mer handlar om utanförskap på något konstigt sätt. Så trots att jag har familj och jag har vänner och allt det, så känner man sig ändå ensam. På något konstigt sätt. Och den ensamheten fick jag verkligen, den blev så påtaglig under det här året när jag var, då jag inte kunde vara med vänner, jag kunde inte vara med någon annan än bara mig själv. Och det är inte en fysisk känsla det här att bara vara med sig själv, för det har jag tyckt om. Jag kan sitta på ett café och bara sitta med mig själv. Men det är svårt att förklara det, men det är en djupare ensamhetskänsla som jag inte riktigt kan sätta ord på. Men den utmanades under det här året och som var väldigt, väldigt nyttigt för mig. Men sen när jag började jobba igen, efter nästan, det blev ju nästan ett år efter jag hade kraschat. Då gick det ganska bra, men jag fick ganska mycket fysiska påslag. Så varje gång jag ökade, så fort det var en förändring att jag började jobba 25%, då fick jag som feber i kroppen i nästan 2 veckors tid konstant. Och sen så gick det över när det liksom hade anpassat sig. Och sen när jag hoppade upp på 50%, då fick jag sån här återigen feber i hela kroppen, kändes det som, i 2 veckor. Och så höll det på så där. Och sen så under våren, jag kunde inte ta mig an de vanliga uppgifterna på jobbet alls. Men däremot så satt jag igång och med hela själva försäljningen av vårt företag. Och det funkade jättebra, så det kunde jag jobba med, för det var någonting helt nytt. Men att bara gå tillbaka till det som var, det var för svårt. Nej, det gick inte, det var för mycket.
Ja,
även om min hjärna inte tycker att det är jobbigt, så min kropp bara, den bara tvärstoppade och bara, ja, men så fort jag träffade några så blev jag förlamad i ansiktet igen och det var alla såna saker.
Det var
så det är
kropp.
Verkligen, det är super, jag har en superhögkänslig kropp.
Din kropp tyckte kropp. Att ni sålde det där lite för sent.
Ja, exakt.
Ja, det är många mina kunder och de jag intervjuat som får fysiska känningar bara att åka förbi kontoret. Ja. Alltså för
jo, men det är ju mycket kroppsminnen som
det är
sitter. Och de kan man ju inte styra över.
Nej.
Alls. Men sen så när jag drog igång hela drejverksamheten. Det var i somras som jag kände att nej, det här är det jag verkligen ska göra. Och sen har det ju gått ganska fort. Så fick jag tillträde till den här fantastiska lokalen i mitten av november. Och då började jag renovera hela lokalen och sådär. Och sen öppnade vi i januari. Så att det var intensiva veckor.
Och du är ju där och renoverar också.
Ja, jag renoverar. Precis. Så det var mycket jobb. Ja. Vilket jag var fascinerad över hur mycket jag klarade nu. Och att det var inte bara 100%. Jag kunde ju jobba 150%. Men jag var helt medveten om det hela tiden. Jag var verkligen mån om att försöka hålla mig på banan till mina rutiner. Nu var det svårt för att en av mina viktigaste rutiner är att gå och simma 2-3 gånger i veckan. Och det har ju försvunnit nu med coronan. Så att, men däremot att yoga, andas väldigt mycket. Jag påverkades verkligen väldigt mycket av Ulrika Norberg som du hade här i podden också. När hennes bok Andas är en av de viktigaste böckerna tror jag att jag har läst. För det fick mig att börja andas på riktigt. Liksom.
Jag ska läsa den. Jag har inte hunnit, för Jag hinner inte alltid ta del av allt, Nej. Men jag har skummat. Mm. Men ja, det ser jag fram emot. Gud vad härligt. Ja, det är ett bra tips för alla.
Ja, ja, den var väldigt bra. Och bra för mig precis där och då. Liksom. Mm. Det var det jag behövde då. Mm. Men sen så nu så har jag ju kört ett väldigt hårt race. Och anat att snart kommer det nog komma. Även om jag försöker göra allt jag kan för att hålla mig på fötterna på jorden. Och nu för ett par veckor sedan när allting har lugnat sig. Nu är det ganska lugnt. Nu har inte jag så mycket jobb alls. Nu har allt öppnat upp och... Det går lite runt av sig själv. Och det är min plan att det ska göra. Så då, då började jag känna i kroppen igen att jag fick den där feberkänslan med... Ja, men just den här förändringen att kroppen har blivit van vid att köra hårt nu i några månader och sen så helt plötsligt så fick den ta det lugnt och då small det till igen. Men det var bara en vecka. Sen så går jag till en väldigt duktig osteopat som hjälper mig och håller lite koll på min kropp faktiskt också.
Vad heter han eller hon?
Han heter nu, jag har fått byta nu, men han heter Magnus, Vasastans osteopati. Mm. Jätteduktiga är de. Och, men jag har insett här under, sen jag blev utbränd, att jag behöver hjälp med att hålla koll på hur min kropp mår. För att jag kan inte känna det i min hjärna. Utan det går för långt innan den ger så starka varningssignaler att jag förstår det. Så att jag går regelbundet en gång i månaden och kollar hur mitt nervsystem ligger till. Och då får jag hjälp. Är det stressat, då måste jag backa lite och ta det lite lugnare. Men så hjälper de det också att lugna ner det lite.
Man blir ju väldigt sänkt.
Ja, ja, verkligen. Och det behövs. Jag behöver egentligen... Alltså, ja, det känns som att min kortisolhalt bara drar igång som tusan klockan 6 på morgonen. Så att jag behöver liksom dänga mig själv i huvudet för att komma på nivån.
Jag har också den. Jag är så pigg då. Ja. Undrar om det kommer utav... Har du varit så tidigare?
Jag har alltid varit
alltid så.
Men det är nu jag har fattat att jag inte ska spinna vidare på det. Utan att jag måste yoga och liksom börja dagen med att ta det lugnt istället för att gå in i den manin, eller vad man ska kalla den
för
farten.
Man skulle kunna dra på en riktig fart.
Och man kan
fart.
Få väldigt mycket gjort under de timmarna också. Mm. Men att inte göra det, att inte gå in i det, utan snarare gå åt andra hållet då. Mm. För då hamnar jag på en bättre, klart bättre nivå för dagen.
Och då, men det är verkligen, och man är så olika. Min man, han är jätteslö på morgonen. Mm. Och jag, hur pigg som helst, han önskar nog att det vore lite tvärtom. Hur var det för dig när du, när du började komma på... Hur kom du på det här med dräningen?
Jag tror mycket var tack vare att jag var i den här stillheten från utbrändheten. Man säger det att det är i stillheten som skapandet sker. Och att förut har jag alltid varit i sån fart hela tiden. Det har liksom aldrig funnits någon stillhet någonsin egentligen. Så det var verkligen ett enda stort långt andrum. Och då började jag känna mer och mer. För det första kom jag närmare och närmare naturen. Och sen så, jag har hämtat jättemycket återhämtning i naturen. Men sen också, det var i somras på landet, så bara kände jag att det liksom kom verkligen inifrån. Den här att det här är det jag verkligen ska göra. För att... Vi har i det här medberoendeprogrammet så pratar vi ganska mycket om magkänslan. Att vi som är medberoende, vi vågar inte lita på magkänslan för att vi är så felstyrda vi är så felprogrammerade liksom. Så att jag har inte faktiskt vågat lita på min magkänsla, för det har oftast varit egot som pratat snarare än magkänslan. Men nu kände jag att det här är verkligen på riktigt. Det här är en sanning inifrån som verkligen bara spred sig som något starkt ljus i hela mig. Och bara, det här är vad jag ska göra. Så att då blev jag väldigt säker på att det var det. Och sen har jag också under Sen jag blev utbränd så har jag haft väldigt mycket känslan av att jag skulle så gärna vilja förmedla det här med... för det första, jag tycker att det är så sorgligt att det är så många som går in i väggen. Sen är det ju någonting bra. Jag är ju jättetacksam att jag faktiskt kraschade in i väggen. Så att i många fall är det ju oundvikligt att det behövs göras. Men att man kanske kan fånga in folk innan. Det finns många bra stressrehab och allt vad det är. Men allting är efter hela tiden. Och att jag skulle vilja liksom skapa någonting hälsosamt som förebygger stressen. Och då när jag väl började känna det här med keramiken så kändes det så fint också att kunna få ge den möjligheten vidare till fler att kanske hitta det. Och i och med att det är sån bra återhämtning och så stressreducerande som det är, så kanske man kan åtminstone hjälpa några att inte smälla liksom.
För jag vet många som går i den här tystnaden som du pratar om, liksom, den är ju smärtsam, speciellt när man ser först så här, och man kan ju också säga corona har ju gett oss alla den här.
Verkligen. Välbehövligt andrum.
Ja, så, och att det var där, det är så intressant att du där då hörde din egna röst starkare. Mm.
Det var så mycket starkare. Jag tror inte man nästan kan höra den om man inte är i den där tystnaden. För det blir för mycket brus.
Mm.
På något sätt.
Mm.
Eller jag skulle nog inte kunna hört den. Och jag behövde lång tid innan den kom. Säkert för att jag varit i sån oerhörd fart i hela livet. Så behövdes det väl en rejäl lång andetag för att det skulle nå fram ordentligt.
Men i början då, när det var, kände du dig lite förvirrad då? Eftersom din, jag kan tänka mig när din...
I början, alltså, när i början
i tystnaden, om man säger i början av utbränd.
Ja, men i början när jag blev ut, alltså när jag kraschade, då var det ju bara väldigt ensamt och tyst och jätteläskigt allting. Jag vet inte, jag grät och grät och grät, och då var det ju också så kopplat med skam och inte klara och alla de här bitarna. Och det var ju jättejobbigt under hela året. Men jag tror att det var i våras det började växa fram. Också i samband med att jag började känna lite mer och mer kraft i kroppen också. Att det började, jag började få fysisk mer styrka och klara mer saker också. Men att jag tvingade mig, jag skriver små listor varje kväll, små kvällsinventeringar. Där jag skriver saker som jag har gjort bra under dagen och saker som jag är tacksam över och saker som jag behöver hjälp med.
Mm.
Och på det här hjälpavsnittet så skrev jag varje kväll att stanna i stillheten. Alltså trots att jag började få kraft att våga stanna kvar i stillheten och ovissheten. För jag hade ingen aning om vad jag skulle göra när vi sålde vårt företag. Jag hade absolut ingen som helst aning. Och att våga stanna i det, att inte kasta sig in i något nytt på en gång, utan bara vila i det och fortsätta. Vad är den stillheten?
Ja, det är jättemodigt. Och då kanske det finns människor nu som lyssnar och är i den där stillheten nu och kan stanna i den.
Och våga stanna i den även om det är väldigt smärtsamt, för det är ju jätteläskigt att stanna i den, verkligen. Det var många gånger som jag bara ville fly från den, men tvingade verkligen mig kvar i den.
Ja, nej, men vad härligt att det ledde fram och att det växte fram i dig så.
Mm. Ja, det är jättefint faktiskt. Mm. Fantastiskt känsla också, att få känna det. Och tack vare det har jag också vågat verkligen lita på min intuition. Hela det här projektet, det har nog också mycket med att göra med det här, att det faktiskt är det sanna. Att det kom inifrån mig, och jag har bara gått på min intuition i hela det här uppstartande och hela projektet faktiskt. I allt. Både från lokal till människor jag träffar och lärare och allt man kan tänka sig, så har jag bara gått på min intuition.
Ja,
vilket är, och att våga lita på den också. För tidigare så har jag mest jag har mest tyckt att min kropp ger mig varningssignaler. Så jag har varit så rädd för de signalerna. Eller inte rädd för dem, men att jag har varit så här, okej, vad säger kroppen nu? Nu signalerar den någonting, varning för någonting. Men nu vågar jag också lita på signaler som är åt det goda hållet, eller vad man ska säga. Som inte bara är varningssignaler, utan det finns ju många signaler som kroppen kan ge.
Ja, och ja, det liknar min egen resa ifrån att jag startade podden och började utbilda mig till coach. Och liksom, alltså, just med podden så sa Per och jag alltid så här, ja, men vi gör bara det här på lust. Mm. Och så jag bara tog in allting hela tiden. Ja, men, vi hade ju inte någon stor målbild eller någonting. Nej. Utan att det bara växer av någon form av glädje. Det går ju att jobba så.
Ja, verkligen.
Jag är lite nyfiken. Jag vet att du har varit på Bara Vara.
Mm.
Det var ju innan då du brände ut dig.
Ja, så precis. Det var länge sedan. Mm. Dit hittade jag. Det var där jag började mitt sökande i mig själv egentligen. Så att ett halvår efter jag hade förlorat min dotter, då började jag må lite bättre och sådär. Och kände att... då hade jag fått tips av en anställd hos oss som hade varit där. Och sa att det var bara fantastiskt. Så då tänkte jag att jag kan prova. Och så åkte jag upp dit och det var helt fantastiskt. Det handlar väldigt mycket om att komma alla sina känslor nära. Och det var då jag förstod att jag hela mitt liv förskjutit sorg och ilska och bara tryckt undan det. Och är det en viss meditation man gör där man ska liksom få utlopp för sin ilska och sin aggression. Och då sa de det, att ni får gärna liksom slå och sparka och skrika och gärna använda rösten liksom för att få ut det. Och jag sa det, men jag är inte arg. Jag är liksom inte arg för någonting. Jag kan inte skrika. De bara, fake it till you make it. Och så i början av veckan så var jag så här, skrek så Och sen i slutet av veckan så kom det något urvrål.
Men gud,
och det var samma, och det var väldigt häftigt, för att jag har haft en sen jag var 20 ungefär så hade jag en spänningshuvudvärk som väldigt lätt för att få migrän och mycket spänningshuvudvärk överhuvudtaget. Och när jag hade varit där uppe på Bara Vara, då efter det så hade inte jag ont i huvudet på 1,5 år överhuvudtaget. För att man säger det också ofta, att ilska sätter sig ofta, och särskilt förtryckt ilska sätter sig ofta i huvudet som i form av huvudvärk. Och det är ju det jag gjort. Jag har ju liksom tryckt ner all ilska, i och med att jag är så glad hela tiden. Så har jag tryckt ner all ilska hela tiden, och besvikelser framförallt. Att jag har väldigt lätt att bli besviken. Jag blir inte arg särskilt ofta, men jag blir besviken. Och det är ju också en form av ilska.
Ja, och jag tror att all utbrändhet och så, det kommer ju av såklart då sådana känslor som man trycker ner. Mm. Och det här att inte leva i sin sanning lika mycket.
Ja. Verkligen. Så är det ju. Och jag tror att det var därför också, hade vi, nu ska man inte säga om eller utifall att, men hade vi hunnit sälja innan jag blev utbränd, då tror jag inte att jag kanske hade kraschat på det sättet heller. Utan det var nog mycket att man... Vi hade börjat prata om det, att så, men det är verkligen dags. Men så hade vi aldrig tid att dra igång den här försäljningen. Utan vi var bara tvungna att fortsätta med det vi gjorde hela tiden. Och det pågick under ganska många månader utan att vi ens hade haft en möjlighet att börja titta på den här försäljningen. Och det tror jag också gjorde mycket, som du säger. Att då började jag leva längre och längre ifrån den sanningen. Att jag bara gjorde det för att jag måste göra det. Och det...
Och du är så luststyrd också. Så
ja, precis. Ja.
Och det kanske funkar för vissa typer. Mm. Men nej, men jag tror verkligen... Mm. Ja, det har du rätt i. Men du kanske inte hade kommit fram till det här om du inte hade bränt ut dig?
Och det var, som sagt, jag tror ju verkligen att det var meningen att jag skulle bränna ut mig. För jag har lärt mig oerhört mycket. Det är som på den här stressreven när jag var. Man säger just det, att man blir en uppdaterad version av sig själv. Och det är verkligen så. Det är inte meningen att vi ska gå tillbaka till att... Och det är det som är lite knasigt när man säger att, så här, att man kommer tillbaka från en utbrändhet. Det är ju inte det man gör.
Nej, det gör
utan man kommer ju, man blir ju uppgraderad.
Eller hur?
Och lever på ett helt nytt sätt snarare, ja. Som är så otroligt mycket mer sunt.
Ja, så det är massa uppgraderade som lyssnar till det här just nu.
Härligt.
Ja, det är jättehärligt. Ja, men... Tack snälla för att du kom hit och jag skulle kunna prata med dig i timmar. Men och lycka till med din verkstad och just det, om man vill komma i kontakt med dig, hur ska man?
Det bästa är nästan att gå in på hemsidan drejverkstaden.se, drejverkstaden.se. Och där finns ganska mycket, och där berättar jag ganska mycket om just hela resan också, från utbrändheten och hur stressreducerande och sådär faktiskt keramiken är. Och så finns det all information om kurser och sådana saker där också.
Ja, vad härligt. Ja. Tack så mycket att du kom hit.
Tack snälla.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tack snälla ni som lyssnar. Jag skulle bli superglad om du går in och lämnar en recension eller några stjärnor på iTunes. För det är jättebra. Då sprids podden och då kan fler få lyssna till alla de här 164 avsnitten. Men ha en härlig vecka. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra!